If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En podcast från Aftonbladet.
Varmt välkomna till Hockeystudion. Det är dags igen. Det har äntligen varit SHL-premiär. Och jag kan väl säga på en gång att det är ganska god stämning i studion idag.
Rosa är on fire här, ja. Alltså, så jag tänker nästan vi bara liksom släpper pucken till Thomas och så får han köra.
Ge pucken till Thomas. Ja, men det är så otroligt skönt att det är igång och att vi kan prata om matcher, och jag tyckte att det var liksom också lite perfekt första omgång då med jämna matcher, liten skräll i Göteborg. Färjestad hyllade, eller hissade sin banner i arenan och sen var det utsålt nästan överallt. Mm. Det vart ju den här perfekta starten på säsongen, tycker jag.
Och när du säger nästan, då vill vi att du säger B också. Vilken arena var inte slutsåld?
Göteborg var inte slutsåld, men ska vi börja vara negativa? Vi kanske kommer in på det senare, men jag har lite synpunkter på det som skedde i Skellefteå där, och en hyllning till en av de största vi haft i elitserien och SHLs historia. Mm. Men vi kanske ska köra lite senare, Julia.
Ja, vi kan väl börja med en liksom vanlig, hur är läget? Jag heter Julia Karlsson, med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Roos, bara så alla vet vem det är som pratar, men det vet kanske alla ändå. Ni har varit iväg i helgen. Var har ni befunnit er? Avis?
Jag åkte till Örebro faktiskt.
Och Roos?
Jag var till Karlstad. Jag började helgen i Leksand och sen åkte jag över Långban och Långbans ände och Filipstad och Lesjöfors, och så kom jag till Karlstad. Och sen åkte jag till Stockholm från Karlstad. Så att jag har väl sett stora delar av Mellansverige, kan man säga.
Mm. Fint, okej. Men då, jag tänker, vad vill ni börja? Det är ni som spritter av vilja att prata och diskutera era matcher. Vill vi börja hos dig, Avrista?
Kanske, vi kan börja i Örebro.
Håller vi tillbaka Ros här? Ja, så får han komma in med full fart.
Nej, men det var ju väl det också som är bra med SHL, bra med premiären, att alla matcher kändes intressanta på förhand. Det fanns alltid, det fanns något att plocka ut ur alla matcher. Örebro och Linköping var ju två lag som vill liksom ta kliv i SHL-hierarkin, som vill liksom till slutspel, som vill bli topp 6, men samtidigt två lag som också nämns som potentiella kvallag av vissa. Så att man ville se lite grann var de stod där, och klart, jag måste väl erkänna att jag blev inte så mycket klokare. Nu vill man ju inte repa en match ofta, men det kan ju vara att det i alla fall ger någon typ av karaktär. Men det kändes som att vi får vänta ett gäng matcher till innan vi får något grepp om var de här lagen står, för det pendlade ganska mycket. Örebro fantastiskt bra i inledningen, tappade helt sen tycker jag, och Linköping var väl bättre i 40 minuter sen. Nu lyckades man kvittera och vinna på övertid, men det hade lika gärna kunnat vara Linköping.
Men Leo Karlsson hyllas ju överallt, och vad är det, bara för att han är ung så blir han hyllad, eller hur bra är pöjken?
Det är ju det där som är svårt att säga. Vi har ju en förkärlek till att hylla unga spelare, och sen vet vi alla att det är ett jättekliv att ta sen, för att dels vara bra i SHL och sen ta ytterligare steg. Men jag är ju otroligt förtjust i den här killen. Storleken har ju inte betydelse. Men alltså, eller de säger att det inte har det. Men det är klart, när du är stor och dessutom kan göra de här sakerna som han gör, så blir det ju ännu mer intressant, tycker jag. Och det här är ju en kille som har väldigt skicklighet, som det är väldigt snabb, men också väldigt skicklig med pucken, och framförallt orädd. Han vågar ju liksom göra saker. Det här av kvitteringsmålet är ju så att han tar skottet i powerplay. Det spelar ingen roll om Mattias Bromé och de här står bredvid och knackar med klubban och vill ha pucken. Han tar avslutet och han sätter pucken. Mm. Så att,
och det verkar vara helt skillnad från hur han är utanför isen. För du gav en ganska, vi nattsnackade ju där i lördagskväll, och då tyckte jag att jag fick inte kanske gåshud av det, men jag blev lite sådär, jag fick lite sådär morfarkänslor när du beskrev hur han var utanför isen.
Ja, otroligt fin pojken fick så här faderskänsla nästan när jag stod där, och vi, det var lite kö där till den här mixade zonen och så där, och jag skulle köra intervju med Julan först och han fick stå och vänta och liksom, men han var hur rödmjuk som helst utanför isen, jättetrevlig kille, så att det är också ett plus när han dessutom är så skicklig på isen. Han är lite motsatsen på utanför, han är kaxig på isen men väldigt trevlig och ödmjuk på sidan om. Så att nej, Leo ser jag fram emot att se mer av. Han spelar ju också med Bromé och Abels där i deras första kedja, så att man har ju verkligen gett honom stort förtroende och kommer att gå skyhögt i draften tror jag till sommaren.
Jag har träffat några av de här slaktkämparna i NHL. Nu säger jag inte att Leo Carlsson kommer bli en slaktkämpa i NHL, men de är ofta också väldigt fina och ödmjuka och trevliga och lugna utanför isen. Ja. Exempelvis Ty Domi, om ni minns honom. När man intervjuar honom så tror man ju inte att det är hans röst som kommer ut, utan han pratar nästan lite som Mike Tyson, om ni förstår vad jag menar, att det blir nästan så här liten pojkröst som kommer ut. Och så att det kan vara en bra kontrast att vara tuff på isen och gå på skott och sen vara väldigt igenkännande och ödmjuk och fin utanför isen.
Mm. Ska vi lyfta fram spelare, men jag tycker att den här Petrus Palme var faktiskt väldigt bra i Örebro.
Vem är han då? Kan ingenting om honom.
Hade ju en late bloomer kan man ju säga. Hade en jättebra säsong, fick sitt stora genombrott egentligen förra året i Finland. Han var både lagkapten och poängkung och så vidare. Fick ett jättestort förtroende. Och det har väl varit lite så här frågetecken. Jag vet att Örebro har varit lite funderad på försäsongen. Hur bra är han egentligen och så där. Men det jag såg i den här matchen så kommer de ha stor nytta av honom. Väldigt liten, lite speciell stil. Liten kompakt spelare, men snabb och väldigt bra spelsinne, liksom hittar öppnande passningar och sådär, så kan han, känns som att det är en väldigt SHL-kompatibel spelare.
Fullsatt i Örebro också.
Fullsatt i Örebro och bra tryck framförallt på bortaklacken. Kul att se. Linköping är väl kanske inte känd för bästa trycket, men de hade samlat ihop ett riktigt bra bortafölje där, så det kändes som att det var lite hardcore fans som var där från förr i tiden, så att de fick ju anledning att jubla också. Det var ju ledningen stora delar av matchen där och tog faktiskt över arenan lite grann där, så att det var kul upplevelse.
Fast det har skett någonting i Linköping. De har ju fått en sån där typ av aktiv sittplats, eller man kallar det för, och den har slagit väldigt väl ut, att de har fått tillbaka jag vet inte om det är äldre gardet eller vad det är för något, men det har hänt någonting med ljudkulissen i Linköping och i bland Linköpings fans, som har fått igång att det är lite mer tryck och händer någonting i arenan där.
Precis.
Jag funderade på Leo där. Hur viktigt är det för honom att hålla i sin... Alltså nu har det gått en match. Liksom. Kan man säga att jag tänker inför draften, det är ju långt kvar. Mm. Men hur viktigt är det att hålla i det här i så fall under årets gång?
Nej, men det kommer ju bli jätteviktigt. Han kommer ju specialstuderas varenda rörelse han kommer att ta under den här säsongen av en eller annan eller flera NHL-klubbar. Jag vet inte, vad hade du för rekord på scouter förra året på någon match där? Kommer jag inte ens.
Det var jag typ var på någon Leksands match när Lian Bischel... Leksand möter Rögle. Och då var det väl Kasper och Bischel som var kanske i fokus där. Ja, 25-26 i alla fall.
Och sen tror jag att jag var på matchen efter, och då var det ju Kasper som var där, och då tror jag att jag slog ditt rekord från den matchen där, för jag gjorde någon text om det där. Liksom där
det är lättare att åka till Gävle från Stockholm.
70. Ja, det var en lördag eftermiddag där, så de hade sett någon juniormatch före också, tror jag, så de hade buntat ihop det. Nej, men det kommer ju naturligtvis vara jätteviktigt. Nu är väl viktigast på kort sikt är väl att han kommer att vara bra före Bro. Så det är klart att draften... Vi har ju en fascination för NHL och allt det här och draft och så, men det är klart att det viktigaste av allt nu är att han levererar för Örebros skull. Sen kommer väl det naturligtvis innebära att han kommer att bli högvilt i draften också. Det kommer att bli följas väldigt noggrant det han gör.
Mm. Vi kommer säkert prata mer om draften under årets gång, kan jag tänka mig. Om vi går över till dig då, Ros, från Karlstad. Om du kan göra så.
Ja, det var ju fullsatt där och ett galet tryck, precis som det var. Man har ju rest runt mycket i Sverige och nu fick man ju de här flashbacken från i våras jag såg i alla fall två slutspelserier i Karlstad, och det här var ju precis som att vi bara finalserien fortsatte. Det var hysteriskt i Löfbergs arena, det var utsålt. De bjöd på ett otroligt fint tifo där, Färjestads hemmastå. Det var upp mot 1000 läxingar i hallen. Från när det var uppvärmning eller matchvärmningen så var det en häftig ljudkuliss, och det var roligt att vara på ishockey. De hade ju tifo där de hyllade sitt eget lag och hånade Djurgården sådär på lite lagom nivå då, att de åkte ur högsta serien. Matchen 0-0 efter en period. Leksand forecheckade extremt högt, låg på Färjestads backar, märkte man, pressade enormt mycket. Sedan gjorde Färjestad 2 mål på 11 sekunder och då dog matchen på något sätt. Det jag tar med mig från den matchen, det var att Matt Tompkins gjorde några helt bizarra räddningar. En räddning som för övrigt, det ser ut som att plocken är in i mål, men jag tycker att det inte ska vara mål, för att, även fast det kanske var mål, för att det är en så snygg räddning han gör. Det är så här sjuk räddning som man aldrig ser. Han var fantastiskt bra. Han kommer bli oerhört nyttig för Färjestad. Man kan ju kanske fråga sig om han är en vinnare i slutspelet. Det vet vi inte ännu. Han kanske inte gjorde så jättemycket nytta för Frölunda i våras. Sedan tycker jag Theodor Lennström är ja, på ren svenska skitbra. Gör precis allting för Färjestad. Han gjorde 3-1 målet också för Färjestad i boxplay som blev matchavgörande. Ett friläge, och han är ju back också, men den skickligheten han lurade upp Kasimir Kaskisu där i Leksandskassen, den ser man inte ofta i Sverige. Det var liksom sådär att han la in pucken öppet mål efter ett friläge. Du vet, Abris, det ser man inte ofta liksom sådär.
Nej, och du minns vad vi satt och bara gapade där i den här folktomma ishallen där i Peking och sa det med Lennström och sa, ja, vad är det som har hänt? Liksom? Ja. Han var så jäkla bra.
Han har fått självförtroende.
Ja, och båda riktningar. Han har ju alltid varit en rätt skicklig offensiv back, men han är ju liksom ett defensivt spel också som är jättebra nu. Han är tuff, du minns han under slutspelet liksom, för han var ju under huden på varenda Luleå-spelare, varenda Rögle-spelare liksom. Nej, men han, det är bara att lyfta på hatten liksom. Han hade ju en liten tuff start på sina.
Men ofta ser du i boxplay att en back liksom skriver upp, hänger med och vågar liksom anfalla och sådär. Det gör man inte ofta.
Nej, han fick en fin passning av Ola
Alsing. Ja, precis.
Passar bara. Nej, men han har ju sån
höglingshockey,
han har ju sån åkning, så att, alltså, det spelar ju ingen roll om man hamnar lite högt upp, så hindrar han ju med ändå. Det känns som att han bara flyter runt på isen, va? Det är liksom, det är inte, allt sker i en rörelse på något sätt, så att han är ju otroligt följsam skulle man väl kunna säga i sin åkning och sådär. Och det är väl en, jag har ju bara sett highlights från den här matchen, men jag minns ju hans spel i slutspelet och det är ju, kan vara SHLs bästa back faktiskt. Mm. Fast konkurrensen är stenhård i år.
Mm. Spaning på Leksand. Ställde upp bara med 11 forwards. De har lite skador på Kandegård. Jag tror att de behöver hålla tummarna för att Emil Heinemann, han har gjort 2 mål nu på försäsongen för Montreal, att han inte fortsätter röra sig i mål, för att jag tror att de behöver hjälp med målskyttet framöver. Mark Rivik har ju inte anlänt till laget ännu. Anländer väl här om 10 dagar eller 2 veckor, något sånt där. Men det, vi får se vem som kan göra målen för Leksand. Det är lite frågetecken för det just nu i alla fall.
Mm. Samtidigt har man ju målskyttar. Eller alltså, man har ju vassa forwards där. Men
ja, jag tycker
Camper
mycket
och Quinwill.
Ja,
och,
fast Camper tycker jag är en framspelare. Quinwill får se om han kan göra mål i SHL. Mm. Sådär.
Mm. Ska vi... jag tänker att vi kan gå vidare till det som du brann mest för att prata om inför programmet kanske, Rose.
Vilka av alla 1000 ämnen som,
okej,
jag,
sant,
som jag ADHD skickade ut här.
Ja. Där satte jag dig på påskan kanske, men jag tänker på Skellefteå och...
ja, det är lite negativt och jag förstår att alla klubbar kämpar och det är premiär och man försöker göra sitt bästa, man försöker få ihop alla volontärer, försöker få ihop ett matcharrangemang, men Skellefteå valde att hylla Jim Eriksson och pensionera hans tröja då i hemmaborgen där i lördags. Och det första jag började tänka på, varför gör man en sån där hyllning i premiären? Premiären borde stå för sig själv. Det är lördag, det har inte varit hockey på länge. Då behöver man inte göra så mycket mer än att bara spela matchen och bara låta fansen njuta av att det finns hockey igen. Och Jim Eriksson är ju en av de stora spelarna i Skellefteås historia. Det är väl han och Joakim Lindström som kommer vara dem man minns om 10 år i Skellefteå. De har haft många stora spelare tidigare. Men jag tycker att man slarvade bort hyllningen med att typ så här. Och nu raljerar jag lite. Men Jimmy, kan inte du gå ut på isen? Här får du tröjan och en galge. Sätt den på en krok och så hissar vi den till taket. Jag tycker inte man kan göra så. Jag tycker att det var... Man måste göra lite som Niklas Andersson i Frölunda eller som andra fina hyllningar vi har sett här. Man måste, om man har en legendar i laget eller klubben, ha lite ansvar för dem och att se till att det blir värdigt. Och sen slarva inte bort det i första matchen. Det är bättre att köra det här i november när det är svårt att få folk till arenan och köra en gymmuhelg. Mm. Där man kan få köpa gymmuhallstuk eller liksom biljetten blir något typ att ja, jag var på den här kvällen där när Jimmys tröja blev upphissad. Häng med att det är lite speciellt så att säga. Liksom då. Och då kan man ju förbereda sig också mer. Jag tror inte Skellefteå riktigt var förberedd inför den här hyllningen.
Det kan inte bero på att det var första gången de gjorde det.
Ja, men de har ju hyllat fler legendarer tidigare. Kanske inte som man gör 2022. För att 2022, jag säger inte att SHL är som NHL, men de har en kommunikationsavdelning och en videoavdelning som är lika stora som hela Schibsted-sfären, känns det som. Men de har ju hyllat folk tidigare och man har ju sett hur man ska göra här. Man kanske ska hjälpa till från SHLs sida också. Att, vad behöver ni? Hur kan vi klippa upp filmer? Hur kan vi göra... Alltså det går ju att köpa in tjänster också.
Men vi måste väl bena ut det här lite grann också. Hur mycket av hyllningen har du sett?
Ja, jag tror jag sett det mesta.
Okej, okay. För jag har förstått så var det ett fint tal av P.A. Israelsson. Det var hälsning från Joel Lundqvist. Det var familjen var på plats på isen. Och jag vet inte, för jag har ju sett... Jag har bara hängt med
Det jag tyckte såg lite sådär... Jag hade nog haft den här... Hela familjen står där och kikar upp när en fin banner. Just det att han sätter upp en tröja på en krok, det tyckte jag var lite fängt.
Det har jag förstått att det har ju folk retat upp sig på. Jag vet inte om det är den just grejen som har cirkulerat på sociala medier, att han går fram, hänger upp den här galgen och så hissas den upp med en fisklina. Ser lite epigt ut. Men vad jag har förstått så var det betydligt mer än det. Jag har inte sett hela alltihopa. Men
det var ganska kort var det.
Ja, det som man visade ut då.
Ja, men alltså båda lagen satt ju i arenan också. Ja, när Frölunda skulle hylla Niklas Andersson, då satt ju motståndarna i omklädningsrummet för att de ville ge tid för det här. Gör det här ordentligt. Slarva inte bort det här.
Nej, det kan man ju säga. Men det var väl lite mer än fiskelinan.
Men ska man hylla Jimmy i premiären?
Nej, jag håller med dig. Där håller jag helt med dig. Det tycker inte jag heller.
Brynäs ska väl hylla Ove Molin här under hösten, va?
Det känns väl kanske som ett svaghetstecken att man gör det i en premiär för att man vill fylla arenan till en premiär på grund av Jimmy. Det är klart att det är väl, känns väl som ett svaghetstecken. Där är vi helt eniga. Det jag försökte få grepp om här under morgon var ju liksom hur såg hela hyllningen ut egentligen?
Hur dålig var den?
Var det bara det här Simor-klippet när de hänger upp tröjan som folk har reagerat mot? Har man liksom sett allt det andra?
Och det är väl klart att den blir... effekten lite utåt när man klipper ut och Simor är stora och så vidare. Men jag tror att man kunde ha jobbat igenom det lite mer i alla fall. Och kanske en annan tidpunkt där man... Jag tyckte om det förrän det gjorde med Niklas Andersson. Gud vad jag tjatade om det där. Men det är ganska bra när motståndarlaget inte behöver sitta vid isen. För de vill ju komma igång. De blir ju lite stressade. Det är ganska bra när man får sitta i omklädningsrummet och att man arrangörsklubben ordentligt får göra den här hyllningen.
Jag tänkte precis fråga dig, hur mycket blir det att det överskuggas av hela kontroversen? Alltså för Jimmy slängde väl någon känga och sen var Sylvegård ut och slängde någon känga tillbaka. Alltså blir det att det överskuggas
säkert.
Av det också?
Jag rycks väl säkert av med. Det gör väl alla människor att när folk på något sätt slänger första snöbollen så kan man tycka lite lika. Men jag tyckte det var synd att man gjorde det första omgången och jag tycker att man kunde ha steppat upp lite i hyllningen. Det är ju inte så lätt, jag måste säga det igen. Jag har sett många hyllningar i Hockeyallsvenskan och i SHL. Och de blir bättre och bättre för varje år som går. Man blir mer och mer kunnig. Hur tar vi hand? Hur gör vi den här highlights-paketet så att den blir, inte NHL-mässig, det klarar vi inte av, men att den blir oerhört effektfull. Och man kan ju ta in röster, intervjua motståndare, medspelare och så vidare och samla på sig. Men det tar ju tid sånt här att göra också. Mm. Du har ju på att jobba med en podd här i några år. Du vet ju själv hur tid det tar att fixa bra content.
Men om du fick ge 5 punkter för hur man gör den perfekta hyllningen då? Thomas Roos hyllning till.
Ja, jag älskar ju den här mustiga musiken. Ja, men alltså den perfekta hyllningen, då får ni googla. Då får ni googla när bröderna Sedin fick sin avslutningshyllning i Vancouver. Då det klippet när man visar deras karriär med de här mustiga voiceovers, när vi har när jag tappar namnet på den här backen som är som en komiker som har spelat många år med Sedina. Ni får googla Sedins hyllning Vancouver. Och så är det, då är det en back som står och roastar dem typ flera minuter i arenan där. Och det, han är ju skitkul rent och sagt alltså. Alltså han är helt magisk på att hylla dem men ändå liksom teasa dem lite för han pratar om när de skulle liksom göra någon tävling där, att om du kan hatta det 100 gånger Daniel Sedin då, så får du lite svensk godis. Och då berättar han och förklarar hur han ser ut här under de här 100 gångerna han står och hattar och slänger upp bollen på huvudet och så vidare. Och det vart ju liksom roligt, men det såg så jäkla skickligt och snyggt ut. Men att klara av det där, en svensk klubb, alltså det är inte så lätt.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, det är inte. Vad säger du, Amris?
Jag tror väl, alltså, två saker. Dels Skellefteå, hela den, alltså, staden andas ju liksom att det ska inte vara så märkvärdigt, på gott och ont tycker jag, för att det, liksom, det finns en sån kultur där, och det tror jag spelar in också. Sen tror jag, precis som du är inne på, att har man aldrig gjort det tidigare, så tror jag att man blir bättre när man gör saker gång två, gång tre, gång fyra, för man har aldrig gjort en riktig tröjhissning i Skellefteå, så det är klart att det finns saker som kan bli bättre där, men Det är väl alltid trist när det inte blir 100, när man dessutom ska hylla då en av klubbens.
Men rätta mig, Abis, Mikaelsson hänger väl i taket, va? Eller?
Han har väl aldrig gjort en tröjhissning, vad jag vet i alla fall. Jag vet inte om det är någon sån här annan vepa eller något. Mm. Vad jag läst mig till i alla fall, så var det den första, att det var unikt.
Man har ju en ny chans om 2 år, säger mina Jocke Lindströms tröja ska upp då.
Ja, precis. Eller om det blir om 1 år.
Och då ska vi skicka ett argt meddelande från Ros. Så här ska ni gå tillväga.
Ja, eller då för att vara schysst mot mig nu, så kan du skicka upp mig så att jag får hylla dem för att de gjorde det fantastiskt bra.
Om vi går till spelmässigt den här matchen. Vad tar vi med oss därifrån?
Ja, att, vad ska jag säga, Malmö tycker jag ändå imponerar. Jag får för mig också att när det blir de här hyllningarna, vi är inte så van vid dem i Sverige. Jag tror att det påverkade Skellefteå delvis under matchen också, att det blev lite mycket stå hej runt och sådär. Det var ju ganska dåligt att hantera det, tror jag, som hemmalag. Så jag tror att det var en fördel för Malmö faktiskt att det var det här arrangemanget inför. Jag tror inte Skellefteå riktigt är nöjd med den insatsen de gör. Sen har de ju bra lägen att göra 3-2 till exempel där, och så får Malmö 3-2 istället och rinner iväg. Tycker väl att målvaktsspelet också är lite avgörande. Sett på highlights där, så tycker jag väl att Marvin Lind och överglänser Lindvall och så. Så att det var en match som kunde gå båda vägar. Men Malmö kändes lite... Jag tyckte Skellefteå var lite slarvigt nerifrån egen zon och sådär. Uppspelsfasen och så. Så att mycket borttappade puckar där. Så att Malmö vinner nog väl förtjänt, skulle jag säga, den matchen.
William von Barnekow, målskytt. Vilket underbart första hockeynamn, och vilka annorlunda hockeynamn också. Han gjorde sitt första seniormål i någon av de högsta serierna. Jättekul, det kommer fram nya i alla fall. William von Barnekow.
Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
Ja, alltså det är ju lätt att...
Det är ett ganska lätt namn att lägga på minnet också.
Exakt, det är så jag menar. Alltså att Leo Karlsson, tyvärr. Alltså det är ju svårare med Karlsson, men von Barnekow blir ju mycket, mycket, mycket enklare. Och kul också att han har ju varit utlånad i fjol och fick ju många chanser i Malmö i fjol och sådär. Men nu så ser det ut som att han är med i matchen.
Och det säger väl en del om SHL. Liksom Skellefteå är tippad ett av många. Malmö är tippad sist av många. Mm. Malmö åker upp till Skellefteå och vinner premiären med 5-2. Jag tror att det är så här det kommer att se ut. Skellefteå kommer att bli bra att vinna matchen ändå. Men alltså det kommer att bli otroligt jämnt.
Mm. Och de ska inte suka ut sig själva genom att göra en halvdan tröjupphängning.
Jag funderar på, alltså, jag tror inte spelarna kanske, de tyckte nog det var häftigt med Jimmy, och många har ju spelat med Jimmy, men de sitter ju också på i båset och blir kalla, hänger med. Mm. Matchen ska starta, man drar igång och så kommer en hyllning på några minuter. Då sitter du där och blir kall. Det är inte så lätt att studsa igång, och Malmö kanske hanterar det här bättre. Jag vet inte om de stod upp eller de gjorde, men de tog ju ledning med 2-0 i alla fall.
Ja, jag tror inte de är lika känslomässigt berörda av en hyllning av Jimmy Eriksson, Malmö-spelarna. Jag tror att det gynnade Malmö den här gången.
De kanske satt och blev förbannade att det var bra liksom tändvätska nästan då.
Ja, ja.
Jimmy var ju väldigt speciell spelare. En jätteduktig spelare, men han retade upp många motståndare också.
Men han gjorde väl under sitt tal nu i lördags?
Ja, ja, ja. Man får väl tolka det hur, ja, man, hur man vill då. Mm.
Vi kan gå vidare till, jag vet inte vilken ni vill prata om själva, ni kan få, egentligen få välja, men jag, annars så kan,
ja, men jag skulle vilja prata om en liten generell grej som är i SHL, som jag tror vi kan prata om för att få upp liksom intresset kommande matcher, för det är ju så att det är en lång serie som vi har framför oss. Det är 52 matcher ska spelas, och sedan har vi 10 lag som kommer spela slutspel och 2 lag som kommer spela ett negativt kval. Ser vi till historiken de två senaste åren, och vi stannar med de två senaste åren, så är ju då den här klassiken efter 10 omgångar har serien satt sig. Den stämmer. Så att många klubbar som jag pratar med, eller spelare och så vidare, de är ju livrädda att hamna i den läget som HV hamnade i, eller Brynäs för 2 år sedan, eller som Djurgården och Timrå hamnade i för 1 år sedan. Har du inte en bra start, eller fel, får du en mindre bra start, så riskerar du att åka ur SHL. Då riskerar du att göra samma resa som HV och som Djurgården.
Mm.
Och jag tror många klubbar är livrädda för att få en dålig start. Så att den här veckan när vi bandar det här, så spelas det omgångar på torsdag och på lördag, och efter det har vi spelat 3 matcher. Om det är någon av de här större klubbarna som står med 3 torskar, då börjar paniken komma redan nu, för de är livrädda att ligga pyrt till efter 10, 11 eller 9 matcher. Och det tror jag att du ska tänka på, att ja, det är 52 matcher säger vi det, men får du en dålig start, det är svårt att bryta trenden. Växjö fick en dålig start för 2 år sedan. Efter 10 matcher så hade de 8 torsk och så vidare. De lyckas ju förändra det där, bryta det där, men det är inte vanligt att man gör det.
Ja, är det statistiskt underbyggt det här att med de här 10 omgångarna? Eller för att...
Ja, men alltså, ser vi bara 2 sista åren, så kan jag bara säga att de lagen som hamnar negativt kval, de har haft en dålig start.
Mm.
Så är det.
Brynäs och HV var 10 och 11.
Ja, det är väl en dålig start.
Ja, det beror på hur dålig får den vara då.
Ja, ja, alltså du måste, jag tror att du ska inte ligga på den nedre tredjedelen.
Nej, Oskarshamn låg väl 7:a där och missade slutspel ändå. Så att det är väl lite sådär, men jag är inne på det snacket.
Fast Oskarshamn gick väl till slutspel i fjol?
Ja, men för 2 år sedan.
Ja, ja.
Mm, precis. Men snacket på upptaktsträffen var lite det reagerade jag på också, att det var många tränare som pratade om det här de här första 10 omgångarna faktiskt, att det är där man lägger grunden till. Där gäller
men du har också en skillnad, Abris, här, om du tittar i hur det såg ut förut. Förut så hade du alltid något lag som du visste hamna i negativt kval. Leksand har ju varit där oerhört många gånger. Man visste också om att nykomlingen då. I år är ju alltså HV71 nykomling, och det är ju ingen vanlig nykomling. Men man visste att när Timrå kanske gick upp till SHL eller när Karlskrona gick upp till SHL, så visste man att de här lagen kommer få det tufft och att de förmodligen första året med väldigt stor säkerhet hamnar i ett negativt kval. Nu är HV nya i serien och kanske det är laget som man tror ska få det tufft, typ Oskarshamn. De har ju spelat här några år. De har byggt på sig lite pengar och erfarenhet. Så det finns inte de här givna lagen som hamnar långt ner i serien.
Jag tycker det ska bli otroligt intressant att se om 10 omgångar när vi står här. För då kan vi ha ett preliminärt.
Jag vill inte att du säger så, liksom, så här radikalt att då gör vi bokslut. Men det är, jag tror, väldigt många nervösa sportchefer där och klubbdirektörer ute, på grund av att HV åkte ur, Djurgården åkte ur. Alltså vem som helst kan åka ur högsta serien. Och det är ett fiasko utan dess like att åka ur högsta serien.
Men hur lång tid, om vi säger att alla tränare och alla sportchefer är så nervösa inför 10 första omgångarna, hur lång tid kommer det ta efter 10 första omgångarna innan folk börjar ryka i så fall? Alltså på tränarpositioner.
Ja, den är ju bra. Det kanske skapar en turbulens på tränarsidan som är enorm.
Ja.
Jag brukar tränarna få sparken. Mycket i januari vet jag.
Ja, hur snabbt gick Barry Smith i fjol
då?
Ja,
den var snabb. Det var typ oktober.
Ja.
Ska jag säga. 10-12 matcher.
Mm. Och när rök Joakim Eriksson då?
Ja, sportchefen för Djurgården. Det var lite senare.
Ja.
Och före jul i alla fall.
Ja, jag tror väl att man får man en dålig start och det inte ser så bra ut, någon skada och så vidare, då tror jag att många klubbar kommer dra eller rycka i tussarna väldigt snabbt där.
Mm. Det ska bli kul. Spännande att följa ändå framöver.
Ja, och det är det jag menar, att vi sitter här på redaktionen och fotbollskillarna, de häcklar oss för SHL, 52 matcher, snark och så vidare. Men det är ju inte riktigt snark, för att får du en dålig start, så du ska mycket till att du lyckas vrida till det och förändra och ta dig uppåt och få en rolig hockeysäsong.
Men om vi på tal om dålig start och nykomlingar, nu går vi lite kring som katten kring helt gröta känner jag. HV71s prestation i lördags.
Ja, jag har ju bara sett liksom lite highlights där uppe. Vår medarbetare Jonathan Nilsson var ju där då. HV borta är ju kanske den tuffaste starten man kan få. Jag vet inte om man ser de senaste 15 åren. Det känns som att de aldrig förlorar en premiär, Luleå. Det är ju inte den lättaste matchen att torska. Vi får väl ge HV lite mer tid, vill jag säga.
Vi ska inte börja liksom...
De har väldigt många nya spelare också i laget.
13 skott på mål. Welcome to the big league, kan man säga. Alltså...
Men de har ju många nya spelare som ändå är SHL, alltså kompatibla liksom sådär.
Ja, det händer mycket i SHL också. Jag vet inte hur kompatibla de är. Det är några år sedan de har spelat här också, så att vi får väl se. Jag håller hårt i handbromsen för att inte liksom komma med för mycket negativt här nu. Och så där. Men jag tror HV jättehypade. Det pratas till och med om SM-guld från vissa experter och sådär. Och högt tippade. Man har en försäsong där allt rullar på. Ja, de har utmaningar framför sig. Och så ser jag lite grann vilka ska leda laget. Det var väl ingen forward som spelade med 15 minuter senast. Det var utspritt. Jag tror också att HV måste ju sätta någon typ av hierarki där de har en leading line som ska dra det här laget liksom och så. Jag vet inte riktigt. Det är klart att jag tror inte de får kvala, men det kommer att bli jättetufft. Det vart de medvetna om nu i lördags där de inte var det tidigare, så att vi får se. De har lite utmaningar framför sig tycker jag.
Jag tänker liksom, kommer de, för det är en enorm press på HV nu, för nu gjorde de ju det de skulle göra, sig inom parentes, alltså de tog sig upp det efter ett år direkt liksom. Det är ju en sjuk, det kommer ju fortfarande vara en press på dem hela året att ni måste hålla er kvar liksom.
Ja, jag tror förhandssnacket och försäsongen med massa vinster var det sämsta som kunde vara för dem, och det tror de känner internt också, att det hade varit mycket bättre om det hade varit realistiska förväntningar på dem och det hade liksom hackat lite grann och fått jobba mer, för nu blir det liksom att starta om igen då.
Men, speciellt om man fortsätter med två torskar till den här veckan.
Ja, och man har Malmö borta nu liksom, så att den blir tuff. Malmö fullt av självförtroende, rätt fysiskt starkt lag liksom, som man kommer att möta. Och, ja, vi får se. Det är ju också det som är fascinerande att se hur det kommer att gå för de här lagen i min ledande omgångarna där. Men HV är väl ett lag som vi kommer att hålla ett lite extra öga på de här första 5-10 matcherna och se vad laget är gjort av.
Sen har vi fått en ny profil i SHL i Luleås Leo Komarov. Hur många språk kunde du, Julia?
Fyra.
Och ska vi ta alla hur många språk Komarov kan? Kan vi ta dem? Han är född i Estland. Så han kan alltså, om jag minns rätt, jag var besökt honom i Moskva för många år sedan och jag har alltid varit lite fascinerad av honom, för det här har varit en liten pest har det varit på isen, men som överlever överallt och kommer till alla stora ligor och är med i VM och OS och berör och sådär. Och han har ju liksom kommit in till Luleå ganska sent nu på försången och blivit en publikfavorit direkt. Han åker ju sådär med visiret som Magnus Wärmblom gjorde en gång i tiden, rakt ut står visiret som en kepp sådär. Han vill förmodligen inte ha visir då, men han är ju också utanför isen en profil med att kunna då svenska, finska, engelska,
ryska
i alla fall, flytande.
Estländska?
Ja,
det är en dialekt av...
Ja, precis.
Nej, det ska vi inte göra bort.
Ja, men den får Julia, den får Julia ta.
Det är ett eget språk, va?
Den får Julia ta.
Fortsätt nu prata om det ni pratar okay. om.
Han är en profil på isen, utanför isen. Jag läste en jättebra intervju med honom här i Aftonbladet. Vi behöver profiler och det är jättekul att han är där uppe och smäller på. Så det måste göra så ont att få möta honom i sarghörnen.
Tyrväinen och Komarov där i samma kedja. Ja. Det är klart att det sitter nog några backar och är lite oroliga inför. Man går ut på isen i Coop Norrbotten Arena heter den, va? Delfinen höll jag på att säga, men det får jag säga också.
Det får man säga också.
Ja, det måste man få säga. Nej, men Luleå kommer att vara en maskin. Det behöver vi nog inte bekymra oss om. Det är väl möjligtvis de här dagarna när maskinen inte riktigt fungerar. Man kanske behöver någon individuell spelare som kliver fram, som det kan bli lite tuffare. Men förvånad om de inte är topp 4.
Vi får se efter 10 omgångar var de ligger då. så ja, kommer det ju sätta och de handlar sen.
Stämmer vi av. jag tror att vi har sagt med det, och jag tänker när det blir så jämnt också, så tror jag att det kommer att, jag vet inte om det kommer att vara lika avgörande i år heller, just för att det kommer att vara
fast
så
jag jämnt. Tror lagen som hamnar långt nere, om man inte är Oskarshamn eller kanske Timrå, fast Timrå har värvat så oerhört bra. Är man ett etablerat SHL-lag och man står på 3 segrar efter 10 matcher, det blir sån oro överallt som inte går att riktigt förklara för många människor vad som sker. Du har en sportchef som nästan går in i väggen av nervositet och sådär. Du har fans som skriker, du har sponsorer som säger vad händer? Vad ska vi åka ur? Vad är det här för något?
Av de här etablerade lagen då, vad höjer du varningsflaggan högst någonstans där? Att du tror att här kan det vara tufft efter 10 omgångar och här blir det stressat.
Och det ska man slängas ut efter en match då?
Ja, det har väl gått att fundera lite grann, ja, men under försäsongen.
Ja,
vad brukar vi kalla det så här? Kamikaze?
Ja, jag har ju kamikaze-tipset. Jag har ju tippat Frölunda väldigt högt då, men det är väl klart att man funderar på hur länge håller Rönnberg Frölunda. Ja, men vilket tror du då? Ja, men,
nej, jag sa att jag sa att där,
nu har du en bra rubrik, men du då?
Ja, rubrik. Ja, nej, jag har väl liksom, jag har
vilka
väl ändå
blir nya Djurgården?
Jag har väl höjt lite varningsfinger för Linköping faktiskt, att de har satsat det där hårt.
Jo, men de har ju inte varit ett topplag på
flera år. Om det räknas.
Nej.
Sen får vi väl se hur Leksand får ihop det. Jag tillhör ju de som har tippat dem högt. Men det är klart att de har för bra lag. Det känner jag för att hamna grynkligt till. Men kanske något av de två.
Mm.
Vi får se efter 10 omgångar, säger jag nu. Det kommer vara min nya. Men om vi kan ju faktiskt gå över till Frölunda där också, när vi ändå nu tippar dem som att de kommer ryka.
Många gånger har du sett en premiär i Göteborg? Det känns som att du alltid är i Göteborg på premiären.
Ja, jag har varit där många gånger. Det känns som att Frölunda gör sällan så här riktigt bra premiär. Eller? Ja. Det är så uppskruvat och så brukar de typ förlora. Och så,
De hade väl Mardrömsmatchen också, möter Timrå. Frölunda-Timrå, då kan man ju säga oj, då vinner Frölunda lätt. Ja. Men ser man på alla nyförvärv som Timrå har då. Jag såg någon bild på Anton Lander, såg du samma bild?
Ja, jag
de här ögonen han har.
Ja. Nej, men det
och du vet, jag börjar tänka på, det finns en klassisk tidningsbild på Mats Sundin från VM 2003 i hockey-VM i Finland, när han bara helt sådär galet och hysterisk bara ska vinna matchen. De ögonen såg jag på Anton Lander i lördags. Så att hans ledarroll, inte bara hur han är på isen, utan ledarrollen då, blir ju oerhört nyttigt. Han kommer aldrig acceptera att du är slö på träning, eller acceptera att du inte jobbar hem hjärnet och så vidare. Så där har vi ju en till nivå på Timrå som man kanske inte riktigt tänkt på.
Nej, jag har tänkt på det, och du har helt rätt i det du säger. Jag tror att hans sätt att vara, hans sätt att liksom leda laget kommer bli otroligt viktigt, just i den här kravställningen hela tiden, att man är där varje match. Så att addera det med den skicklighet som Timrå har tagit in. Jätteifrågasatt målvakt inför mot Svälls mest hyllade målvakt i Lars Johansson. Ja, vilken vann målvaktsmatchen på knockout? Ja, det var ju Jakob Johansson som vann den.
Den okända Johansson.
Ja, så att nej, men Timrå, jag tänker också i powerplay där, alltså de har ett jävla powerhouse där. Det är inte kul att möta dem. Emil Pettersson igång direkt. Två mål.
För han håller i det målsnittet hela säsongen.
Nej, det kommer han inte att göra.
104 mål.
Får man igång honom och han har självförtroende, och då är ju det liksom en 50-poängspelare i SHL utan tvekan. Så det tror jag var jätteviktigt. Var det någon spelare de hade önskat få igång direkt, så var det nog Emil Pettersson faktiskt. Sen fick ju Dahlén göra mål på straff också, men det räknades väl inte. Men
han fick väl en assist på
det också? Ja, han spelade fram fint Emil Petterssons mål där. Och liksom i powerplay, det var inte Robin Hansen med heller, en spelare som jag håller jättehögt. Han var väl hemma och familjen väntar barn, tror jag. Och med honom in också, Anton Vedin som är på gång in, så är det klart att Timrå... fortsätter Jakob Johansson så där, backsidan håller, då kommer de att bli jättetuffa för alla lag.
Och så här, Julia, jag säger inte att Timrå är en nykomling till SHL, men de höll ju sig kvar via ett kval mot Djurgården och kunde andas ut och liksom fick vara kvar i högsta serien. Många trodde ju att Timrå skulle åka ur den här säsongen, och då hade man ju inte fått hem alla de här storfräsarna som man fick nu. Och så i första matchen så åker man ner till Göteborg. Man har allt att vinna i den här matchen och lyckas till slut vinna. Tänk vilken perfekt start. Tänk vad lugn och ro det är uppe nu i Timrå, så att säga. Liksom jämfört med andra klubbar. Jag säger inte att det blir stressat direkt, men Timrå är ju på rätt väg direkt också.
Mm. Blir det inte lite stress av att man tar hem så många liksom, stora värvningar då?
Och jo, det gäller ju att få det att funka och att alla kockar ska liksom förstå vem som ska vara i vilken gryta. Men det har ju det kommer ju Anton Lander se till att alla anpassar sig i hierarkin och alla anpassar sig. Så här gör vi, så här uppträder vi, och vi är Timrå och vi ska vinna, så att säga.
Mm. Just den biten är ju jätteviktig mellan det här att hitta att kunna slappna av i att man har vunnit en match, men också vara förberedd för nästa match. Och där tror jag ju, som Thomas inne på, Anton Lander är superledare på det sättet att förbereda laget för nästa match också. Att vi har inte vunnit skit, vi har vunnit en match, vi har... Det betyder inget om vi inte förlorar nästa. Så att, jag tror också mycket på hans ledarskap.
Och vi satt ju förra veckan här och var fundersamma över far- och sonförhållandet. Men det verkar ju vara klockrent.
Ja, det är väl för tidigt att säga än. Det är väl klart att det
är
väl inte...
Jo, men om han är en sån bra ledare,
ja,
så fixar
jo,
ju han
något
det.
Något som ska fixa det, och det har vi väl sagt. Är det någon som ska fixa det, så är det nog de två. För han är så stark, Anton Lander, i sitt. Och jag tror att han har inga problem heller med att kritisera tränaren om det skulle vara på det sättet. Så att han är en speciell person på det sättet. Jag har följt han sedan han spelade JVM. Han gjorde starkt intryck redan då. Liksom, och jag tycker att han har bara förstärkt den rollen som en ledare. Och dessutom är en skicklig spelare. Vi är inne på OS. Vi satt och kollade på OS här. Och Anton Lander var en av Tre Kronors absolut bästa offensiva spelare, tycker jag, i den turneringen på den nivån, som ända ett snäpp högre än SHL. Så att han kommer ju att bidra mycket även liksom, i spelet. Så att... Det är en av de första spelare jag skulle ha valt om jag var coach och fick välja ut ett SHL-lag. Det finns en till också som vi kanske kommer in på en senare match här, som har lite samma egenskaper. Det är en liten cliffhanger där.
Mm, väldigt cliffhanger. Men okej, så Timrå kan sitta lite lugna i båten. Frölunda, behöver de oroa sig på något sätt? Då? Fick stryk hemma?
Inte en match. Det blir ju... Mm. Man sprider ju konstiga signaler om man uppvisar en typ av stress efter en match. Ja. Det är ju så. Timrå är för mig just nu... Vi kan möta dem på torsdag. Har du koll på det?
Jag satt och tittade efter det. Jag spelar de ens på torsdag. Jag hittar inte på något Timrå-logga här, ja, på.
Jag blir bara sugen. Jag tycker Timrå känns det laget som är roligast att se just nu.
Jo, förlåt. De möter ju Linköping hemma på torsdag. Ja. Så jag håller med dig. Jag tycker också. Men det jag säger med Frölunda, att det som oroar lite grann är ju det här samma. Man vinner skotten klart. Man har ett powerplay som inte fungerar. Nu var det jättebra förra hösten. Men alltså, ska Frölunda vara bra måste ju powerplay vara jättebra.
Jag fattar inte varför de tar bort Joel där från powerplay. Nej. Det känns som att de försöker göra allting för att liksom, ja, hitta nya Frölunda där. Men låt honom stå framför mål och buffla och styra in Lars.
Lars kanske tar ett möte med Rönnberg idag redan och säga att nu ska vi tillbaka med Joel. Elmer Söderblom gjorde ju jättemycket där förra året liksom, med mål och så. Alltså, han är borta också. Så att det är alldeles för tidigt än och så med Frölunda. Men det är klart att det finns ju vissa saker som man blir så här lite irriterad på att det går igen när det gäller just Frölunda. Man öser på och man skjuter mycket, men man är dålig på att ta betalt för det övertag man skapar. Och målvakterna är ofta väldigt bra när de möter Frölunda.
Men du, vad är sista ordet om Elmer då, och Detroit och Frölunda och sådär? Jag satt och funderade på en annan spelare, men Elmer är inte riktigt uppdaterad över. Vad gäller för honom om han inte tar plats i Detroit Red Wings?
Jag är inte heller uppdaterad där, kan jag säga.
Nej. Det är så här, Julia, att många spelare då som är i Nordamerika kan ju komma tillbaka till SHL om de inte tar plats i representationslaget. Du har ju en sån roll i Filip Ros, du har en sån i Linus Karlsson som gjorde 26 mål för i förra säsongen i Skellefteå. Att de ska ta plats i representationslaget är ju liksom föga troligt. Så man undrar ju då hur det kan vara med Elmer, om han kan tänkas komma tillbaka. Men det där borde vi ha koll på. Vi får kolla upp det till...
Ja, jag tror att de är inne på att han ska göra en resa där borta. Jag tror att jag tror inte att han kommer åka hem i första taget. Sen har vi sagt det med många andra också. Sen spelar de i AHL och så tycker de inte det är så kul, och så vill man ta sig hemåt. Men vad jag förstår så hade han väl inget kontrakt i alla fall med Frölunda. Så att han är väl inte bunden. Vi får kolla.
Men det finns jättemånga svenskar där borta som liksom försöker ta plats i NHL. Och då blir det intressant att se vad alla tar vägen någonstans under säsongen.
Mm, verkligen. Vi hade en grej kring Frölunda Timrå som också vi ville prata lite snabbt om, och det var ju att det var ett matchstraff också.
Just det. Ingen SHL-omgång utan ett matchstraff.
Det är gamla ordspråket som man brukar använda.
Ja, precis. Jajamän. Som vi kommer använda och som dessutom blev en anmälan.
Erik Walli Walterholm. Yes.
Precis. Snälla Erik. En crosschecking i ryggen då på Petter Lindholm.
Vad säger du om situationen?
Ja, den där har ju varit väldigt många som har försvarat Valterholm där. Till och med Roger Rönnberg tyckte ju inte att det var ett matchstraff. Det finns väl två delar i det som det alltid gör. Jag har egentligen inga problem med att man bestraffar tvåhandsfattade crosscheckingar i ryggslutet en meter från sargen. Jag tycker att det är
onödigt att han fullföljer som han gör.
Det är onödigt. Ja. Sen kan jag också vara förvånad naturligtvis av att en spelare som Petter Lindholm inte hanterar situationen bättre. Det är någonting man sitter imponeras över när vi är på VM och OS och de turneringarna är hur skicklig backarna är på att liksom söka sig in till sargen, ta smällen först och så vidare. Det är ju väldigt sällan vi ser några allvarliga skador på de här stora internationella turneringarna.
Ja, och vi ser ju aldrig att det blir någon matchstraff, för det blir ju aldrig de där smällarna.
Nej. Och hade han sökt sig närmare sargen så hade det här varit en icke-situation. Så är det ju på det sättet. Va? Nu är han ju lite för sugen på att hitta en passning istället. Va? Göra ett spel snarare än att skydda sig själv där. Va? Så att jag är inte jätteupprörd ändå. Jag tycker det är jäkligt onödigt att sätta den där crosscheckingen där. Jag tycker det är respektlöst faktiskt oavsett, för att det är så pass farligt avstånd också från sargen där. Han behöver ingen extra skjuts i det läget. Så på det sättet så är jag inte lika upprörd som alla som tycker att det var katastrof att det där blev ett matchstraff. Utan det där vill vi ha bort. Sen får vi fortsätta prata om det här, att det är klart att se till att skydda dig själv bättre. Men en sån spelare som har sån erfarenhet, han vet ju hur han ska göra i de situationerna. Så att det är väl mer ett olycksfall i arbetet från Lindbom. Och det är väl liksom, ja, det är ju fanns egen skull att det inte ska bli otäcka grejer.
Fast en intressant diskussion, nu har det bara gått en omgång. Vi har bara haft en anmälan. Det vart ju en anmälan till disciplinnämnden efter den här matchen. Det skickades ju ut 08.00 där på söndag morgonen. Men disciplinnämnden tog ju upp ärendet och jag blev ju lite förvånad att den lämnas utan bifall, det vill säga att det vart ingenting mer. För att 90% av alla anmälda disciplinnämnden som kommer då från den här hemliga grupperingen i situationsrummet eller situationsrummets högra hand och som ska titta på grejer då, det är ju domarchefer och för detta storspelare i hockey som sitter i en gruppering som får de här sekvenserna i incidenterna skickat till sig, så ska de kolla på datorn och så ska de lägga en röst på att ska det här bli en anmälan eller inte. Men den lämnades utan, alltså det vart ingenting mer, och det var för mig väldigt förvånansvärt. Och vi får se om det här kan bli en trend den här säsongen, det vill säga att tidigare var det nästan situationsrummet som avgjorde vad som skulle bli en anmälan eller inte, eller fel, vad som skulle bli en avstängning eller inte. Men det vore ju bra om disciplinämnen, ja, får bättre självförtroende kanske man kallar det för, och ja, väljer själv eller känner av lite på något sätt eller lita på sin egen hockeykompetens vad som ska vara avstängning eller inte.
Ja, jag får ju för mig att man vill ha liksom ett statement från vad är det här okej säsongen 2022-23? Tycker disciplinnämnden att det här är en avstängning eller tycker man inte? Jag tror att
det, jo, men det statement brukar ju situationsrummet plus den här grupperingen själva vilja sätta.
Ja, men de kanske också vill ha hjälp för att det ska finnas en enighet i bedömningsnivån, så vill man kanske testa fallet i
det här kanske bara grekiska för fansen, eller tror de har koll på sånt här?
Det tror jag. Är någonting
har du
någonting vi
pratar om eller?
Ja, det här.
Är någonting SHL-fansen snackar om, så är det bortdömda mål och avstängningar.
Ja, jag tycker bara att det är så lite krångligt med situationsrum och så den här grupperingen plus disciplinnämnden och så vidare. Alltså det är många instanser och det är många nivåer som någonting ska passera förbi innan det blir en avstängning.
Det finns två nivåer på matchstraff. Game misconduct, match penalty. Ja. Match penalty är det grövsta. Då går det direkt vidare. Ja. Avstängd en match. Minst en match. Och så går det vidare till disciplinnämnden. Han fick den mildare varianten nu.
Och det får ju nästan alltid.
Exakt. Ja. Man väljer den varianten. För det är lättare att uppgradera än att nedgradera.
Ja, eller att det blir en second opinion efter matchen.
Ja,
och så vidare.
Exakt. Så att, och nu valde man då att skicka in den till disciplinnämnden. Då. Mm. Och där valde man att inte dela ut en straff. Så att nu kan Valle Valterholm spela igen på torsdag mot Linköping var de hade, va?
Och jag kände ju att hur ska man kalla det för? Hockeyfamiljen, kan man kalla det för det? De tyckte att det var bra. Det kändes som att, ja, men det där var väl sunt.
Ja,
det vart inte så här, det vart inte, nu kanske inte Valle Valterholm är en sån spelare som välter kiosker sådär, men det kändes som att, ja, men det var ett sunt beslut.
Ja, jag vart förvånad att det gick vidare till disciplinnämnden, måste jag säga. Däremot var jag inte så upprörd över att det blev ett matchstraff som andra var. Men ja, så alltså det vart väl ändå, för min del tycker jag det vart en ganska bra nivå på grejerna.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi rör oss vidare nu, för nu börjar vi faktiskt krypa upp mot... Tiden börjar ta slut för oss, skulle jag säga, här i poddstudion snart. Så jag tänker att vi har ju ändå lite kvar att beta av.
Vi har ju ett Smålandsderby.
Smålandsderbyt, ja.
Ja, visst. Det var lite High Chaparral, kändes det som. Är inte det Småland?
High Chaparral.
Ja. Och det var lite så matchen såg ut. Det var lite fram och tillbaka och mycket chanser, mycket mål.
Och lite så alla ögon på Jörgen, eller? För att det var hans... Nej?
Jo. Det kan man säga.
Det var hans debut.
Ja, absolut. Nej, men så är det ju. Ja. Det är en av de stora frågorna. Hur kommer han liksom axla manteln efter Samhallan? Han behöver nog fila lite på försvarsspelet, kändes det som. Två lag med lite frågetecken på målvaktssidan i mina ögon. Förstärktes väl ytterligare, tycker jag. Tycker väl varken Larm eller Canada imponerade av det jag såg. Men försvarsspelet var som sagt inte heller bra. Om någon Oskarshamn har väl haft strul med försvarsspelet hela försäsongen, känns det som. Det har blivit mycket mål i alla matcher. Och det var väl lite lika nu. Nej, men det var mycket fram och tillbaka. Svängde målmässigt och spelmässigt och allt.
Det blev ju kryss där också. Och sen en bonuspeng som delades ut. Jag var ju i Karlstad och det som blev en snackis efteråt är att i nästa match så kommer Jörgen Jönsson hit. Färjestad ska ju möta Växjö, så det blir en stor sak.
Det är ju såklart.
Ja, det var jättestort för dem. Så att, det ska bli intressant att se nu hur Jörgen löser det här och vara headcoach i SHL. Det ska bli jättefascinerande att se. Det är ju inte lätt att ersätta eller ta över efter Sam Hallam då.
Nej, han säger ju väldigt bra saker och ger ju ett väldigt bra intryck. Men som sagt, det är en sak. Sen att få ihop alla bitar är ju en annan sak. Jag tror inte det är någon premiär som Växjö är jättenöjd med. Samtidigt är Oskarshamn svårspelat där. Så de fick ju snurr på sina nyförvärv också. Oksanen gjorde väl 3-3 och avgjorde sen, va? Och i straffarna. Och även Schmeichel var det väl som gjorde kvitteringen. Tog ut målvakten Oskarshamn och fick in 4-4 där. Så att, det var bra tryck i ladan också. Framgick det av tv-bilderna i alla fall, tyckte jag. Ja, nej, men de har bra skjuts där i BG Hockey Center.
Annorlunda arena namn. Man valde också att göra i Skellefteå, så har ju klubbdirektören P.A. Israelsson lämnat in dem, så han finns inte där. Han fick ingen tifo och sånt där, eller? Har du sett några bilder på det, eller?
Nej.
Men Oskarshamns avgående klubbdirektör
Martin
Åkerberg fick ett eget tifo. Det är inte så ofta en klubbledare fick ett tifo där. Så tyckte jag lite snyggt av Oskarshamns fans, som kanske inte är kända för att vara den kanske mest fantasifulla ståplatspubliken, eller vara sådär liksom sydeuropeisk i sitt approach eller tänk på arenan. Så det var kul att han blev uppskattad och hyllad där.
Ja, välförtjänt också. Vilken resa Oskarshamn har gjort under Åkerberg, och det är klart att han har en stor del i det där.
De har ju gått från att vara ett mellanlag i Hockeyallsvenskan, sådär som inte berört mycket, till att etablera sig i högsta serien. Och det är inte många lag som klarar av det. Mora har försökt, Timrå har försökt, de är inte riktigt där ännu. Karlskrona har försökt. Växjö har gjort den resan. Men det är inte så vanligt att
man lyckas med. De är väldigt sparsamma förhållanden.
Ja, Växjö kom ju in som en
ny arena, stod klar
med hur mycket pengar som helst. Så
att väldigt välförtjänt. Jag tror att han kommer att vara i historiskt perspektiv en av de viktigaste människorna personerna i Oskarshamns i IK Oskarshamn.
Jag tänkte säga, de hängde inte upp hans tröja i en fiskelina i alla fall. Men
fast jag tycker man kan, man behöver inte hänga upp en fiskelina, men man kan väl, de här klubbledarna, Alltså jag hade ju satt upp en banner på P.A. Israelsson i Skellefteå för vad han har betytt. Sen kanske supportrar tycker att, men gud vad töntigt, men den här eldsjälen som håller i allting bakom kulisserna, backstage, är ju lika viktig som den som sätter puckarna i powerplay.
Viktigare till och med.
Jag är ju väldigt, du gav en cliffhanger innan, Abris. Är det någon i Oskarshamn eller Växjö, eller är det i...
Jag vill gå vidare då.
Vi går vidare då, okej. För jag är ju fortfarande
ganska nyligen. Vad har vi för match kvar nu
då? Rögle-Brynäs.
Okej.
Okay. Sista. Sist men inte minst kanske.
Ja. Mm. Ja.
Ska Johan Larsson hyllas nu eller?
Ros känner mig. Det var väl inte så svårt om man drar paralleller till Anton Lander.
Nej, men också, det var ju så tråkigt också. Jag var ändå spänd och Ros visste
Han är en party crusher.
Man ska aldrig se en Hollywood-thriller med mig. Då berättar jag mitt under vem som mördaren är.
Okej, berätta nu då. Kör, Avris.
Nej, men det är väl lite... Alltså, Johan Larsson kommer att vara superviktig för Brynäs. Precis av samma anledning som jag pratade om Anton Lander. Det här är en kille som tar de rygg på honom så kommer det att bli jättebra. Sen kommer nog att göra lite ont på vägen. Han är enorm kravställare. Jag hörde stories nu från Arizona i vintras där han blåste av Phil Kessel i omklädningsrummet och sådär. Så det här är en kille som han säger vad han tycker, om vi säger så. Han är inte så pratglad i intervjuer och sådär, men när han säger något så lyssnar folk, och då spelar det inte så stor roll vad man heter.
Kaptensvalet då i Brynäs?
Ja, jag tror inte man ville röra till det.
Johan blev ju inte lagkapten, han fick inte se det.
Nej, jag tror inte man ville röra till det där. Okay. Rudin har ju ingick väl i ett paket när han var hemvärvad att han skulle vara kapten, och det är klart att rycka det och ge det till Larsson när han kommer hem. Och
men vill man inte, alltså hade man inte sett det, men vänta då, han är ju en bättre ledare än vad jag är. Alltså,
du får Djurgårdssyndromet från förra året där kaptensfrågan blev ett issue där. Jag vet inte hur många, var det Josef som först och sen hade Videll fått det, och sen hade Sören som vi väl lovade, så att det blir...
Och Videll ville ha det bra. Så att säga.
Ja, precis. Mm. Han ville ju ha kvar det fortfarande, och så fanns det säkert någon till som tyckte att de förtjänade att vara kapten också. Så att nej, jag tror att det är att man valde det. Sen får vi väl se vad som händer det nästa år. Och så här. Sen tror jag kanske inte Johan Larsson absolut måste ha att se på bröstet. Jag tror inte att det är superviktigt för honom, men
du så kan det kommer att komma in. Då hade han det i JVM?
Jajamän, okay. Captain där. Mm. Väldigt färgstarkt lag med Nemet och Johan Larsson och Max Friberg. Och
då är han ju naturlig ledare.
Ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men nu hade man väl lite kö på C-platsen där.
Och det gäller ju egentligen bara att de här köper ihop som en grupp. Så att säga. Du behöver ju inte ha ett C på tröjan för att vara en ledare. Han kan ju också leda med hur han, när han kommer till arenan, hur han är på träningen, noggrannheten. Jag menar, i landslaget, Tre Kronor, vi pratar om dem, de hade ju väldigt många starka ledare under många år, och Sedinarna som kanske var stora ledare i Vancouver, kanske inte var de som fick bokstäverna när det skulle spela World Cup, men vilka var på arenan 3 timmar innan? Ja, men det var ju tvillingarna Sedin som var där och visade och värmde upp, och med noggrannhet visade de, så här uppträder man om man ska vara med i Tre Kronor. Och det är väl kanske så Johan Larsson också gör, att så här är vi i Brynäs IF.
Ja, och det kommer bli en kravställning som man inte alls är van vid där. Både i omklädningsrum och på träning och på isen. Och vi får väl se om Brynäs är moget för de spelarna som är där nu, är mogen för den här kravställningen. För det är ju inte bara att man går in och kör på och får med sig alla heller. Utan det kan vara många som tycker att det här är jäkligt obekvämt. Och det kan ju också innebära att man inte får ut maximalt.
Hur mycket såg du av den matchen nu? Jag har ju bara sett lite. Det var en liten jojo-match.
Ja, lite som Växjö. Oskarshamn där, lite fram och tillbaka. Jag har inte sett hela matchen, jag satt i en bil mot Örebro där, så jag fick liksom hålla på, stanna till och kolla lite på alla möjliga
matcher. Du rattsurfar väl inte, va?
Nej, stannade till, satt och kollade, så hade jag lite annat att göra. Så jag fick inte en helhetsgrepp om den matchen, så jag ser ju också att Rögle har ju lite grann och brottas med för att vara ett riktigt topplag, tror jag. Man har ju tappat en hel del spets och det är mycket, mycket yngre spelare som ska komma in där, och man har en ganska tunn backsida och sådär. Så det är ju inte att man går ut och kör över några lag, tror jag, den här säsongen, utan man kommer nog att få det väldigt tajt mot de flesta lag. Brynäs blir ju intressant att se liksom. Björnen blir jag också imponerad av, tycker också det är jäkligt bra liksom. En väldigt gedigen center som jobbar stenhårt där. Så det ska bli kul att se hur de får ihop det här med ganska så här låg krav i Brynäs sedan tidigare år med att få in de här spelarna, man lyckas synka ihop allting och få det att driva.
Såg du introt eller vad ska man kalla det för?
Hymnen.
Ja, hymnen där.
Hymnen,
ja, när Rögle spelare stod som 23 stycken riddare eller gladiatorer runt mittcirkeln där, så sjunger Rögle fansen den här fantastiska låten. Ja, ibland är det lite svårt att höra vad orden där
om vårt RBK.
Ja, ABK. Ja,
ABK.
Ja, precis. Det var magiskt. Ja, de var ju Champions Hockey League-mästare och skulle väl göra en liten grej av det då.
Jag var tvungen att gå in och kolla vår själv. Jag har inte sett det själv.
Nej.
Ja, förlåt, fortsätt. Ja,
men vad har du för känslor när du ser det då?
Men det är inte så glad det,
men nej, det men det är ju lite maffigt ju mäktigt, och mäktigt liksom sådär. Det är ju lite sådär. Jag tycker det är häftigt i alla fall. Kan du som är bra på språk då, vad sjunger de för något?
Nej, så mycket kan jag inte höra nu här. Nej. Samtidigt. Min simultanförmåga är så starkare än inte. Nej, men jag håller med. Det ser ju mäktigt ut ändå.
Ja, nej, men det är väl. Det är väl.
De ledde ju med 4-2 tappade upp där på slutet Rögle, så det var väl lite konstigt. Att, jag tycker sånt där topplag, nu bara en match, det känns så sjukt tönt att stå liksom ha synpunkter på någonting. Men att leder man med 4-2 är Rögle hemma, ska man inte tappa den till en liksom 4-4.
Nej.
Nej.
Det är de nog jättemissnöjda med.
Vilket lag tror du kommer värva nu då?
Det är många lag som letar spelare. Så att det
vi hade någon lista där i onsdags och torsdags.
Ja, absolut. Nej, men det finns väl flera lag som är ute. Jag tror att Rögle kommer att värva. Så fort det dyker upp någonting. Det kan vara både en back och en forward, tror jag, som är aktuellt där. Luleå jagar väl fortfarande sin. Brynäs tror jag blir in ytterligare en forward.
Leksand är oroliga för Kandegård där. Spelar med 11 forwards just nu.
Så att det...
Och kamperna börjar ju idag i Nordamerika. Så att nu direkt är hela världens hockeysäsong igång, och då blir det förändringar och det blir dominoeffekter på spelare och sådär. Så att ja, men nu är vi igång.
Kul att det äntligen är igång. Det känns otroligt, jag känner mig otroligt taggad. Jag låter alltid så negativ när jag säger sådana saker, men jag är det på riktigt, jag lovar.
Vi hör ju din taggning, det är ju 5+ på den taggningen, det går inte att komma ifrån.
Och med det så tror jag att vi stänger ner för idag, om inte ni har någon sista ämne så som ligger och bubblar. Vi har ändå snackat ganska länge nu.
Ja, de är nog rätt trött på oss, va?
Ja, de vill nog gå vidare.
P.O. Larsson har klarat av löprundan.
Ja, precis. Nu är det dags att dra ur hörlurarna och göra något nyttigt.
Exakt.
Och med de bevingade orden så stänger vi ner dagens avsnitt. Tack ni som har lyssnat. Tack Thomas Roos. Tack Hans Abrahamsson. Så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.